Välkommen till Slaget efter 12. Stefan Winiger heter jag. Det är den 1 oktober idag och det är början av den månad i vilket slut Storbritannien är tänkt, ska, bör, får, vad man nu vill säga, lämna Europeiska unionen. Den som har försökt bli klar hur och om och när har bara fått myror i huvudet här på sistone. Det har åtminstone jag har fått. Om det här är nu ett tecken på att systemet i England fungerar och det är därför det inte leder någon vart, eller så att systemet har fått något fel, ska vi tala om här i Slaget efter 12. Och med, bland gästerna finns Charlotta Buxton från London. Välkommen Charlotta.
Tack.
Du är journalist och skriver bland annat för Huvudstadsbladet och Svenska Dagbladet. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack.
Med har vi också James Simpson. Du är vår brittisk medborgare, bor här i Finland. Välkommen till Slaget.
Tack så mycket.
Och sist men icke minst Thomas Wallgren, filosof, politiker, här lokalpolitiker i Helsingfors. Och du är känd socialdemokrat och också känd EU-kritiker. Ska vi börja hos dig, Charlotta? Dagsformen på Brexit idag, vad säger du då?
Ja, var ska man börja? Alltså, alla är ju ganska arga här just nu. Det är väldigt splittrat. Parlamentet har aldrig varit så här, eller liksom under de senaste åren har debatten varit väldigt robust och hetsk i parlamentet, men det har aldrig sett så här upphettat ut som det är just nu. Och orsaken är ju att Storbritanniens relativt nya premiärminister Boris Johnson försöker köra på en sån här väldigt hård linje där han vägrar kompromissa och säger att Storbritannien ska lämna EU, kosta vad det kostar vill, den 31 oktober. Och det här har då eldat på känslorna här som redan har varit ganska upphettade, men det känns som att de här två lägren, de som vill ha ett fortsatt medlemskap och de som vill lämna EU, de håller på att glida längre och längre ifrån varandra. Och frågan är var det kommer att sluta.
Mm. Det har ju varit så att säga det springande punkten. Vi har ju försökt här i Slaget efter 12 reda ut här förr också att de är, britterna själva är så oöverens om åt vilket håll de ska. Resten av Europa sitter och bara funderar och kliar sig i huvudet. James Simpson, du är skotte från början.
Tack och lov, ja.
Det låter bra.
Ja, sammanhang så är jag nöjd att vara skotte.
Just det. Och hur är det här, vad känner du den här ilskan som Charlotta berättade om när du tänker dag Brexit, hur det går just nu? Känner du igen den?
Absolut, jag håller precis med det som Charlotta sa. Man har använt mycket där i Storbritannien, den här med tribal. Så just den här att alla håller sina positioner och också smutskats mot varandra. Om någon börjar då försöka då väcka nu inslag i en debatt, så man blir bara, eller det blir nedhackat för att man säger att no, men det är bara, vi säger så för att det är då för eller emot Brexit. Men det är så råddigt, så det är också en helt shambles. Pågått länge, och jag tror det finns en oerhört stor trötthet och osäkerhet som påverkar många människors liv på större eller mindre skala. Och det är jättetråkigt. Och också för sådana som jag har också direkt samarbete med, som till exempel i utbildningssyfte. Så att hur blir det i framtiden? Och också den här med commerce och import-export. Det är stora frågor. Finns det mediciner om en månad i Storbritannien?
Det är just det där som de konsekvenserna. Ska vi ta in också här, så ni har Thomas Wallgren här i Slaget efter 12. Thomas, vad känner du när du det här just dagsformen om Brexit?
Ja, nog tycker jag också synd om britterna. Det gör vi väl alla. Men det är ju inte så att det är ett isolerat fenomen, utan den emotionalisering, den starka känsloladdning som finns i politiken i England idag, Storbritannien, är ju någonting som finns på andra håll också. Mm. Och också den här våldsamma polariseringen, liksom infantilisering, det minskande, krympande utrymmet för argument och det ökande utrymmet för arrogans och fientlighet och känsla är ju skrämmande. Och det kanske är skrämmande just därför att det inte bara är England, även om det just där är liksom hotspot för tillfället.
Mm. Jag kommer lite tänka på, jag har säkert kanske också läst de här serien om Asterix och Obelix. De här som utspelar sig år, vad är det? 40 före Kristus, men i alla fall de Asterix och Obelix far ju runt i Europa och vid något skede, vart de än kommer så anser de att romarna är tokiga eller germanerna och spanjorna. Och naturligtvis när de är i Britannien så är de är tokiga britterna. Kommer de då, när det, apropå någonting som de inte känner igen. Och lite tänkte jag fråga dig, James, det här som utanstående betraktare. Så får man ju ibland här i Finland, eller säkert många håll i Europa, känslan av att vad håller de på med, britterna? Är det något fel på dem att de ställer till med det så här? Kan du känna igen det?
Mm. No, jag har också samma känsla. När jag också följer med väldigt mycket debatten just på BBC, så ibland är jag väldigt nöjd. Jag hoppas att stor del av debatten hörs inte utomlands, för att jag tycker att det är otroligt pinsamt. Kanske jag själv också väldigt förvånad, för att visst är Storbritannien en och samma land, har varit då i flera hundra år, men nu har vi väldigt stora olikheter och en viss del av debatten som förs, så det tycker jag det är också en väldigt sån där engelskbaserad debatt, och då kommer det väldigt starkt fram också kanske skillnader mellan hur man tänker, till exempel vi har skotten mot England, och jag tror tyvärr det är många också som de lever lite i gamla tider när England var en väldigt stor makt i världen, och nu vill också hålla kvar med det. Ser allianser med USA till exempel och förstärka det, men också där finns det stora konsekvenser att vad går Trump med när man gör då de här olika trade-avtal.
Handelsavtal, just det.
Ja. Så där tycker jag att det väcker, och sen det just att det väcker. Det har blivit ganska grym debatt och väcker också mycket olika saker. Att det här lugnar ner sig till exempel med Skottland. De fick då rösta för självständigheten och det blev så tydligt. Men nu blåses den upp på nytt. Och sen också alla problem som har varit då mellan eller i Nordirland. Så det också börjar blåsas upp. Och kompisar som jag har där så också säger att folk är väldigt rädda att den här leder till nya problem i Nordirland. Mm. Så det är tråkigt. Och ganska stora konsekvenser också för politiken. Jag tror överlag så befolkningen har tappat väldigt stor förtroende för politikerna i alla partier. För att också som någon sa, så ingenting går framåt.
Känner du igen det, Charlotta?
Jo, jag håller med om väldigt mycket av det du säger, James. Och det är intressant det här att folk har tappat förtroende för politikerna, och när man ser på hur debatten går i Westminster just nu så är det ju inte så väldigt överraskande att det har gått på det sättet. Men mätningarna visar ju att förtroende för politikerna är väldigt lågt, och ofta så är alternativet jag vet inte eller I don't know, liksom den personen som britterna föredrar som premiärminister framom. Det var då Theresa May och oppositionsledaren Jeremy Corbyn. Hur går man vidare från det att britterna har tappat förtroende för sina politiker och för Westminster, och det finns ett enormt förakt för Westminster, och i Skottland så vill de ju köra på det här nationalismen som du nämnde, James, så kanske man går mot en ny självständighetsomröstning där. Hur det sen går i England är ju en annan fråga, och Boris Johnson försöker ju köra på den här Trump-linjen och liksom använda den här ilskan för att han hoppas att om han utnyttjar den så kan det ge honom ett starkare stöd i nästa parlamentsval, men vem vet om det kommer att lyckas.
Kan vi hålla oss lite, Charlotte och James, till England lite nu innan vi går till Skottland, kanske också intressant. Men jag tänkte på, nu är fokus väldigt mycket på Westminster och på Boris Johnson, och det är ju en tragedi att en sån gosse har kunnat bli statsminister i England. Men det händer andra saker i England också. Jag är nyfiken på era synpunkter på det. Det finns ju två ur min synvinkel väldigt hoppfulla, starka folkrörelser i England. Det ena är rörelsen kring Corbyn, som ju då har pressen och alla den liberala marknadsorienterade pressen mot sig, och därmed också media i Finland i huvudsak mot sig. Men Corbyn har ju mobiliserat väldigt många människor att ställa upp för det nya Labour han står för. Och om vi tänker att England efter Brexit, hur det än går med Corbyn i rådet, så har vi ju någonting som kommer att väcka hopp och inspirera folk världen över. Så det är det ena som jag vill registrera, att fokus är kanske för mycket på det kortsiktiga, på Boris Johnson och på Brexit. Det andra, lika viktiga, är folkrörelsen för klimaträttvisa, Extinction Rebellion, mm, eller XR som det heter i mitt flöde. Alltså Extinction är utrotning och rebellion är uppror. Utrotningsupproret på finska Elokapina, som sprider sig över hela världen och som mobiliserar folk till civil olydnad för att stoppa eller för att få de åtgärder för klimatansvar som behövs. Mm. Så den rörelsen har ju ett längre perspektiv och är kanske trots allt viktigare än någonting som har med EU-medlemskapet att göra.
Kan vi se, vad säger ni, James och Charlotte? Alltså, två frågor var det. Det ena var det kring Labours förmåga att leda Storbritannien vidare i framtiden. Det andra var den här miljörörelsen, Extinction Rebellion.
Det är ju faktiskt intressant, och det är bra att du lyfter upp det här också, för det händer ju mycket mer här i Storbritannien än bara Brexit. Extinction Rebellion håller på, och de har blockader nu den här helgen här i London. Så det är en väldigt synlig rörelse som hela tiden hittar på någonting nytt. Men om vi börjar med Corbyn, så jag tycker att det är väldigt intressant att han och Labour har klarat sig så bra som de gör, med tanke på att pressen här i Storbritannien är så väldigt negativt, till och med BBC är negativt inställda till dem. Och då man såg hur det gick i förra parlamentsvalen, när var det 2017, då de konservativa ledde helt enormt över Labour före den här valkampanjen inleddes. Och sen så lyckades Labour knappa in på dem så pass mycket att de konservativa tappade platser i parlamentet då britterna fick rösta, trots att medierna här alltså var väldigt negativt inställda till Labour. Så att Labour, det är ett intressant fenomen. De har varit väldigt duktiga på att locka till sig unga britter. Deras ekonomiska agenda är väldigt radikal, och de har förslag som kommer att, om de liksom får makten, så kommer det att förändra Storbritannien enormt om de lyckas driva det genom parlamentet. Men trots att jag har sagt allt det här, så måste man också komma ihåg att Labour just nu igen släpar efter de konservativa rejält i mätningarna. Man måste ju ta mätningarna med en nypa salt i det här landet. Och frågan är om Corbyn idag är samma kraft han var för 2 år sedan. Och det har varit lite ryktats att han eventuellt kommer att stiga åt sidan och att någon annan tar över. Men det kan också ge Labour ett lyft ifall det händer.
Vad säger du, James?
Jo. Nå, kanske när man tittar på, så jag tycker att just att om man tycker på hur råddigt allting är och hur dåligt det går för regeringen, som man tror att man skulle ha en stark oppositionen, så jag tror att de skulle ha fått mycket mer medvind. Så jag tror inte så starkt på det. Men det som jag faktiskt lyssnade på en program, och de tog upp den här att hela den här Brexit-debatten kan, för nu har det varit väldigt starka då Labour, då arbetarklassen och konservativa då det här borgerpartiet, och när man har bara 2 partier så det är ganska polariserat. Men den här med Brexit kan göra så att det blir helt på sin huvud, så Labour är med den här att mot Brexit, medan kanske då arbetare börjar rösta för konservativerna till exempel. Och det kan gör så att det gör det likheter då med det som hände på USA i början av 1900-talet med demokraterna och republikanerna. Så jag tycker det är också väldigt intressant att ingen riktigt vet vad kommer att hända, för att det är så mycket som ryckas upp i debatterna, och de här gamla traditionella linjer kanske lever inte kvar efter Brexit.
Jag ser det lite som ett nervöst sammanbrott. Det är som att allting håller på att falla sönder. De här gamla liksom Labour-konservativa, det är lite i gungning. Britterna vet inte exakt vad de vill. Brexit har liksom fått alla de här problemen att bubbla upp till ytan, och Storbritannien måste gå igenom det här nervösa sammanbrottet och sen kanske bli ett nytt sorts land efteråt.
Får jag fråga också det här med folkomröstningen? Alltså nervöst sammanbrott, jo. Men det var ju ändå en relativt hyfsad rättvis folkomröstning som ledde till Brexit. Så på det sättet har vi också en, i det historiska perspektivet, en demokratisk framgång. Vi har en folkomröstning som får betydelse. Vi kan jämföra med Holland och Frankrike och England 2003 när de röstade mot EU-förslaget i grundlag för EU. Och sen tvingades rösta på nytt när resultatet ur elitsynvinkel blev fel. I England hoppas jag, tror jag, att man inte röstar på nytt för att eliten vill det. Utan det kanske är ett exempel på att man respekterar resultatet av folkomröstningen.
Problemet är ju det att de röstar för Brexit och det var demokratiskt. Men ingen sa exakt vad Brexit kommer att innebära. Är det ett fortsatt medlemskap av den inre marknaden eller är det ett så kallat hårt Brexit där Storbritannien bryter alla band till EU? Så att visst, de röstar för att lämna EU, men ingen visste riktigt vad det skulle innebära därför att, delvis därför att David Cameron trodde att britterna inte skulle rösta för Brexit och därför inte hade förberett för vad det här utträdet alls ska betyda. Och det är ju därför Storbritannien, som jag ser det, det är därför Storbritannien är i det här kaoset som landet är just nu.
Men så är det alltid val, vet inte hur det blir. Mm. Det gäller alla, både parlamentsval och folkomröstningar. Jag skulle egentligen, principiellt så är jag för folkomröstningar om det finns folkligt efter, vad kallas det? Om det finns en folklig opinion som vill ha en ny omröstning, ska vi rösta på nytt. Det är klart i princip. Problemet är det att nu är det många som vill ha en omröstning för att de tyckte att resultatet blev fel förra gången. Hur många av de som idag vill ha en ny folkomröstning skulle vilja samma om det skulle vara det har blivit det motsatta resultatet? Det är det som ibland bekymrar med den här debatten.
Mm. Det är väl det man lyfter upp här nu, att om det blir en andra folkomröstning så skulle det vara en omröstning där det uttryckligen är mellan ett visst sorts avtal med EU och eventuellt då stanna eller vad det andra alternativet nu är.
Men vet vi då hur det blir?
Nej.
James, den här, nu sa Thomas att det var en förhållandevis rättvis folkomröstning som ledde fram till det här. Känner du och dina anhöriga i Skottland, känner ni att det var en rättvis omröstning?
Nej, jag tror det också. Därför annars håller jag med, förstås, nu ska politikerna hålla fast med det som om det är en omröstning. Men jag tror det var absolut, det var dåligt förberedd. Det var mycket dålig fakta där, fake news omkring det. Och sen också, egentligen resultatet var väldigt nära. Att inte var det en väldigt tydlig majoritet. Att ibland också i stora folkomröstningar man har en tydligare, att till exempel 55% måste rösta eller 60%, att det blir en väldigt tydlig majoritet. Så jag tror att det är, ja, jag vet inte, det är en väldigt svår fråga. Att ska man ha en ny folkomröstning, för att jag tycker att det skulle inte basera sig på att politikerna fick en resultat som de skulle inte vilja ha. Men just det, att jag tror många, och det här också när man lyssnar på intervjuer, när många har röstat antingen för eller emot, men egentligen på fel grunder. Att de säger nu att om de skulle ha vetat följderna, de skulle ha röstat annorlunda. När man tittar på de här olika opinionsmätningar så är bland faktiskt det är ännu starkare för Brexit nu. Det beror lite på vilka man tittar på. Men att, jag tycker det kunde vara en skäl att faktiskt ha en ny folkomröstning, för att man visste inte vad man röstade på.
Med bättre fakta underlag, så att säga, och rösta en gång till skulle rensa bordet, menar du?
Så att säga.
Ja. Det här att de, och alla som lyssnar här, vi kommer alltså inte i den här sändningen heller kunna svara på om det blir en Brexit och när det blir och hur, för det vet ingen just nu. Frågan är bara så här, när nu britterna, parlamentet, Boris Johnson, väljarna är så totalt oense, så här, är det tecken på att demokratin inte fungerar? Alltså det är därför det inte blir någonting, eller kan man vända på det och säga, jo men de kan inte komma vidare, de måste först vara överens, så att på så sätt fungerar demokratin, att demokratin kan ju bara leverera ett beslut som tillräckligt många samlas bakom. Vad säger ni?
Ja, min reaktion är den att vi i England ser ett symptom på en situation som många länder upplever idag, att det har blivit svårare att överhuvudtaget styra i de stora frågorna. vi har väldigt stark uppslutning kring över hela planeten, hoppas jag, kring att vi ska göra någonting åt klimatet. Vi har inte en klar, en gemensam bild av vad vi då ska göra, när alla vill göra någonting. Mm. På samma sätt väl med förhållandet mellan Storbritannien och EU. Alla vill ha ett klart och redigt förhållande mellan Storbritannien och EU, men det finns ingen gemensam uppslutning kring vilket detta förhållande ska vara, vilken lösningen ska vara. Det här tycker jag tyvärr är någonting som går igen också på andra ställen. Flyktingkrisen är kanske ett annat exempel, den så kallade flyktingkrisen. Mm. Hur ska förhållas till de miljoner syrier som sitter inspärrade på läger i Turkiet? Vilken är lösningen? Vi vill gärna lösa det här, men vi vet inte riktigt hur. Det kan finnas andra, men klimat och Brexit är tydliga exempel på detta, tycker jag.
Mm. Vad säger ni andra?
Det jag skulle säga som sitter här i Storbritannien är ju att många britter jag har pratat med är väldigt upprörda över valsystemet här i landet, som då alltså går ut på, det kallas first past the post, och det går ut på att kandidaten som får flest röster vinner, så det är liksom inte representant, eller det
i varje valkrets ju.
Ja, precis. Ja, precis. Och det innebär att om du till exempel bor i en valkrets där Labour har majoritet, så kan du rösta hur du vill, men din röst, många upplever att deras röst inte spelar någon roll. Och det här gör att ganska många är lite desillusionerade med valen och med politikerna, och de känner att det inte spelar någon roll hur de röstar. Det har diskuterats, olika reformer har diskuterats tidigare, men det har inte riktigt kommit till skott. Men nu när parlamentet är så splittrat som det är, och de här mindre partierna får ett ökat stöd, så kan det ju innebära att någonting kommer att förändras där också. Mm.
Det där är säkert sant, Charlotta, jag vill höra vad James säger om det brittiska systemet, men det är ändå en tidsbild att vi har väldigt stora problem att få ihop fungerande regeringar i länder som inte har first past the post, som i England. Alltså jag tänker på Italien och Spanien till exempel, där vi har nästan samma grad av oklarhet som i Storbritannien. Mm. Och det är någonting med EU där som jag vill åtminstone nämna det i den här sändningen, att det är problematiskt att händer i Storbritannien. Men det är också nog förvånande hur lite vi talar om det, att Bryssel och Europeiska unionen är helt tysta. Kommer inte, det blir inga alternativ till britterna.
Jag ska strax komma till det också. Ska James säga något om ditt hemlands politiska system? Fungerar demokratin?
Ja, jag tror det här. Så många är så besvikna på politikerna också, politiska partierna. Att det här är också hört, sådana som har alltid röstat för en parti hela livet ut, så börjar jag säga nu att de vet inte vem de ska rösta för. De vill inte kanske rösta för den motsatsparti, men de kommer absolut inte att fortsätta rösta för den egna parti. Och sen tror jag att en otrolig trötthet, när man kan inte komma framåt, man kan inte föra en debatt. Jag tror också sådana som jag känner som har varit helt emot Brexit, så också börjar ge upp att bara att någonting sker, så är det bättre än att ingenting sker. För speciellt sådana som har blivit påverkat, att man lever i en osäkerhet nu kanske ett år. Över saker som kanske ändrar om en månad eller så. Jag tänker helt att hur man bor, och sen sådana som också måste jobba utomlands eller resa och så vidare.
Men alltså hellre ett, som det här berömda ordet heter, en ände med förskräckelse än en förskräckelse utan ände, som man säger. Det här att, återigen till hur det här ter sig för oss andra europeer här, att det här, vad håller de på med britterna? Det är lite konstigt på något sätt. Och EU, som Thomas nämnde, har ju egentligen varit tyst, lutat sig tillbaka och väldigt sådär att det är britternas problem det här. Det var ni som ville det, ni är inte överens. Vad kan vi göra ungefär? Ser du, och återigen här, Thomas, du är gammal EU-kritiker själv. Förstår du de britterna som vill lämna EU idag?
Ja, alltså jag tror att EU kom mot sitt slut, kom mot sin kollaps. Det vi ser i början på slutet för EU. Orsaken är den att EU inte är en fungerande demokrati. Alltså EU har, det talas för lite om den saken idag, men det är inte så att det enbart är andra länder, Storbritannien, som har demokratiska problem. Utan vi har alltså i hjärtat av EU ett system där monopolet för ny lagstiftning ligger hos kommissionen, som är väldigt, väldigt beroende av företagslobbyn. Så vi har alltså en maktkoncentration i Bryssel, väldigt lågt valdeltagande, väldigt svag parlamentarisk ansvarighet i Bryssel. Så vi har ett jätterikt maskineri som står ovanför medlemsländernas konstitutioner, som har väldigt svag demokratisk legitimitet. Så vi har alltså ett jättelikt demokratiunderskott, som det eufemistiskt kallas i korridorerna inom EU. Jag tror att om inte löser det problemet i EU, så då kommer EU inte att kunna överleva. Jag hoppas i alla fall inte att, för då går brakar det mot auktoritärt styre för hela kontinenten.
Men det är ju inte så här det som man har, alltså de vill ju ta tillbaka makten, har det ju hetat. Att det, alltså, det är egentligen, jag har läst väldigt många artiklar om britterna och Brexit, men att just det här att det har ju alltid funnits, britterna har varit så här, inte riktigt övertygade europeer, det har de aldrig riktigt varit vad jag förstår. Men att det här att det har ju handlat om invandring och skicka hem polska rörmockare, och det är kontroll och inga regleringar och mera pengar till den egna sjukvården istället till Bryssel. Så att det här att...
Det finns mycket otrevliga drag i EU-kritiken, men det finns ju också, det, trots att många människor på dåliga grunder emot EU, ska vi inte därför höja EU till skyarna.
Britterna är nog mycket mer splittrade än så. Jag tycker det är en simplifiering att säga att det bara handlar om invandring och sånt här. Visst fanns det ett sånt element som utnyttjades av Brexit-kampanjen, men många britter lyfter upp exakt sånt som Thomas lyfte upp, att liksom det som vi ser, att det finns problem i Bryssel och de oroar sig över vart EU är på väg. Många såg hur EU behandlar Grekland och använder det som skäl för att de vill lämna EU och så vidare. Så det är ganska brett det här spektrum över varför folk röstar Brexit. Och det är därför det är svårt att hitta ett Brexit som passar alla.
Så det samlar egentligen väldigt många motstridiga intressen, kan man säga. James, det här, kände du... Det sägs att skottarna är väldigt övertygade europeer. Vad säger du?
Jo, det kanske är det att man söker stöd där i Europa mot den här stora England, som är förstås 55 miljoner lite plus och 5 miljoner i Skottland. Så det är därför jag tror man ser mot det. Jag tror också att den hamnar lite i den här gamla engelsk mentalitet, just om att ha då kolonier runt om i världen, kan vara väldigt självständiga och bestämma. Jag tycker många har blivit då också rätt ledsna, sådana som är för Brexit, men också det att det här är då att man känner en tillhörighet till Europa, att man är europeisk. Men många tycker att de som är kanske emot Brexit, det är inte bara emot EU, men det är också det att vi är inte europeer, att vi är lite annorlunda. Vi är kanske närmare nordamerikaner, så amerikaner och kanadensare. Och sen tycker jag just den här att det är ett sätt just att inte ta den här kollektiv ansvar, till exempel mot de här flyktingvågorna som kommer. Om man inte hör till EU, så behöver man sen bli inblandad i det. Samma med miljöfrågor. Jag tycker att EU gör ganska mycket för miljön, och då behöver man, om man träder ut från EU, så då kan man också göra egna val i det.
Så du menar för dig och för många skottar, så att säga, den här problematiken, alltså den här argumenten som talar mot för EUs demokratiska problem, de tar man så att säga därför man känner att det här gemensamma projektet, som jag menar, det fanns så här röster ju som också som Thomas nu förde fram i början av Finlands och också Sveriges medlemskap, mycket kritiska. De har ju, de flesta hörs inte väldigt ofta numera. Eller hur?
Min dröm är en nordisk union med Skottland med, och alla som vill komma med. Då ska vi få ett fint alternativ till, demokratiskt alternativ, i gott samarbete med Storbritannien och EU.
Hur låter det, James?
Jo, i Skottland så tittar man väldigt mycket mot Norden. Att man kanske har lite mer den här samma syn på det här socialdemokratiskt land. Men jag vet inte verkligheten, hur rör det? Sen är det också... När Skottland röstade för att vara med i Storbritannien, men ändå en del av Storbritannien, man har haft den under då några hundra års tid, även om det finns då olikheter där. Men jag tycker att de flesta ändå skulle vilja då hålla fast. Jag tror att om det kommer en val att då höra till Storbritannien eller träda ut och vara då självständigt i Europa, så jag tror att det är, jag vet inte om det ändrar så mycket, för att man har så mycket bindningar med Storbritannien. Det blir så lätt att bli en liten liten ö mitt i ingenstans, långt bort från EU.
Mm. Det där, vår sändningstid börjar dra på sig. Jag tar inte upp något nytt stort ämne här, utan jag, eftersom ingen vet, så låter jag nu er svara på. Tror ni att Storbritannien lämnar EU den sista oktober, den första idag, så i slutet av månaden? Vad säger ni, James? Tror du det?
Jag kommer ihåg när de här rösten, omröstningen kom fram, så jag faktiskt trodde aldrig att det skulle bli som den blev. Och varje gång nu när de har kommit till deadline, så jag har trott att Storbritannien kommer ut. Så jag måste säga att jag vet inte vad kommer att hända. För att, men det är så, situationen är så låst, så jag tror att om Boris Johnson får hans vilja igenom, så jag tror det kan vara en hard Brexit. Men det blir stora negativa ekonomiska konsekvenser för Storbritannien, och det är tråkigt.
Och trots att parlamentet försöker sätta krokben för honom. Charlotta, tror du på en Brexit den här månaden?
Ja, det är jättesvårt att säga. Jag har gissat tidigare de här frågorna och gissat fel. Så att, ja.
Ni är försiktiga generaler.
Men min gissning nu är att det blir en uppskjutning på kanske 3 månader. Och sen så brakar det loss rejält i början av nästa år. Kanske det blir ett nytt parlamentsval. Kanske Boris Johnson då lyckas få majoritet.
Mm.
På den här Trump-linjen som han kör just nu, och sen lyckas driva igenom ett hårt Brexit. Eller kanske parlamentet säger stopp och sen lyckas de driva igenom en ny folkomröstning om Brexit, och kanske britterna sen då röstar för en no deal trots allt. Det är liksom, allt kan hända, men jag tror inte att Storbritannien lämnar EU den 31 oktober. Men jag har haft fel förut, så vem vet.
Ska vi se vad Thomas Wallgren tror.
Jag tror inte att Storbritannien lämnar. Jag tror vi får höra denna visa om Brexit ännu en lång tid.
Till många vanliga människors förtret. Som jag hade,
trötta blev vi.
Jag har varit i kontakt med en kollega på BBC i London i somras och sa jo, vi har ett debattprogram här i Finland på svenska och vi försöker förstå oss på vad som händer där i Brexit. Så då sa han, vad intressant. Vi undrar nämligen också, så här, please let me know when you find out. Alltså, tala om när du kommer på vad som händer. Tack så mycket, James Inson, skotte i Pargas, att du var med i Slaget efter 12.
Tack så mycket.
Tack
själv.
Tack Thomas Wallgren, filosof, politiker, STP, och tack Charlotta Buxton, journalist.
Tack.
Tack för att ni var med. Jag heter Stefan Winiger. Ha en bra radioeftermiddag. Hej då.